Det här avsnittet av Rulla Vagn-podden sponsras av SF Kids Play, en streamingtjänst helt för barn. Det är fritt från reklam och du kan lägga böcker, filmer och serier i offline-läge. Med koden RULLAVAGN19 får du SF Kids Play kostnadsfritt i 2 månader när du signar upp på sfkids.com. Avsnittet sponsras också av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.se. Avsnittet sponsras också av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Vad är bra med att få barn tätt? Hur ska man tänka med förskoledagarna? Och ska man ge ett barn som skriker mer att äta? I det här avsnittet av Rulla Vagn-podden pratar vi om kinkiga bära mig barn, om 4-åringar med blöjor och om man ska låta sitt barn bara vara för sig själv en stund. Med oss har vi en superkvinna som hjälper alla barn och föräldrar att må lite bättre. Kul att du lyssnar! Där rullar vi igång ännu ett avsnitt av Rulla Vagn-podden. Jag som sitter här heter Evelina Åkerberg, är tvåbarnsmamma och grundare av Rulla Vagn. Tjänsten där du enkelt kan hitta nya vänner att dela föräldraledigheten med. Och idag har vi BVC-sköterskan Lisa Westberg här för att svara på lyssnarnas frågor.
Hallå, hallå
Lisa. Vad härligt att du är här igen.
Ja, tack för att jag får komma.
Ja. Det här är faktiskt sista avsnittet för den här säsongen.
Ja.
Men vi är förstås tillbaka till hösten igen. Ja.
Jättebra.
Har du några bra sommarråd till alla föräldrar ute? Vad ska man tänka på?
Ja.
Några korta.
Absolut. Det är jättehärligt med sommar eftersom man inte behöver ha lika mycket kläder.
Nej, gud vad skönt.
Ja. Men då, och det tycker barnen också. Men då gäller det ju att skydda dem från solen.
Mm.
Så solskydd ska man ha. Och egentligen då, man ska också ha på sig kläder. Mörkare kläder, då får de ju vara tunna. Men de skyddar bättre än ljusa kläder.
Just det.
Mm. Och sen så om man är avklädd så ska man ha så mycket som möjligt skydda från solen. Men om man är i solen och badar till exempel. Eller på strand. Så ska man ha solskyddskräm på sig från 6 månader. Så redan där, och jag tror att vi har ändrat det lite grann faktiskt i och med väder och resor. Så att tidigare så sa man från 1 år, men nu har man justerat ner gränsen till 6 månader.
Ja.
Det finns jättebra råd på 1177. Säkert kanske på Rulla Vagn-podden också, eller?
Ja, det finns artiklar om det på Rulla Vagn.
Mm. Och sen tänker jag på myggen. Skydda sovande barn i vagn med myggnät.
Mm. Bra.
Första gången man får mygg, och från getingar då såklart också.
Just det.
Men första gången man får myggbett får man ganska kraftiga myggbett så att man inte blir orolig. Utan det är en stor svullen bulle.
Mm.
Och det är inget farligt. Och man får väl sätta något lite kylande på om man märker att barnet är besvärat. Så skydda från sol, skydda från myggor och getingar. Tänk på när ni är och badar. Att ha uppmärksamhet, full kontroll på barnet.
Precis.
Mm.
Jättebra. Mm. Jätteviktigt att tänka på.
Mm.
Vi kör igång ganska pang på idag här med frågorna. Jajamän. För vi har ju fått jättemånga frågor som vanligt. Är du redo, Lisa?
Jag är redo.
Ja. Mm. Hej Rulla Vagn-podden. Vår son är nu 1 år gammal och jag har precis börjat jobba efter föräldraledigheten. Vår pojke är nu hemma med sin pappa och jag jobbar på heltid. Det fungerar jättebra och vi har från början varit noga med att vår pojke skulle få samma nära relation med både sin mamma och pappa. När han är cirka 1 år och 4 månader ska min sambo tillbaka till jobbet och vår son ska börja på förskolan. Jag har då möjligheten att gå ner i tid och jobba 75-80% under en tid. Min fråga är vilket upplägg ni tror är mest fördelaktigt för honom. Att jag jobbar kortare 5 dagar i veckan eller att vara ledig en hel dag varje vecka. Tack för en bra och intressant podd. Mm. Vilken superbra fråga.
Verkligen, verkligen jättebra. Det är ju så individuellt, för det beror ju lite på barnet. Hur barnet fungerar på förskolan.
Mm.
Där tycker jag man kan bolla lite med förskolepersonalen faktiskt. För vissa barn älskar ju förskolan och kan stanna länge och blir inte påverkad av det. Men en del barn är trötta på eftermiddagen och inte har det så kul där. Så att där får man nog se hur det blir för det här barnet. Och det är ju kanske dumt eftersom den här föräldern vill väl meddela sitt jobb.
Det är ju det som är så svårt, att man oftast jättesvårt. Om man är anställd behöver planera lite.
Så jag tänker nog kanske då att man ska gå på vad skulle bli bäst för mig på jobbet. Skulle det vara bättre att vara borta en hel dag? Eller kan man anpassa? Jag tycker ofta när man jobbar 75% så blir det 100% i alla fall.
Ja, det är ju så det beror på en väldigt vanlig fälla.
Ja, så det beror på vad man har för jobb. Om man skulle generalisera så kanske att komma och hämta barnet tidigare för att de är trötta på eftermiddagen. Men det måste ju också bli bra för föräldern. Men där ska jag säga en sak som skrivaren nämnde själv i sin fråga, att de har jobbat för att det ska vara samma mamma och pappa tid. Då får man ju tänka att det inte bara är en som hämtar också. Utan att där ska man dela på det också. För det är klart att så precis som alla förstår,
en struktur där man liksom delar också på hämtningar och lämningar.
Exakt. Precis. Så att
men egentligen utgå både från sin egen arbetssituation så att det blir så bra som möjligt.
Ja, där kanske man måste börja
och att titta lite på hur barnet reagerar på att vara på förskolan.
Precis,
och sen kanske justera då om det går med arbetsgivaren.
Och höra med sin, exakt, höra med sin arbetsgivare. Vi provar det här och ser hur det går för lilla människan när lilla människan börjar förskolan.
Hej Rullavagnpodden och Lisa. Jag är nybliven mamma till min dotter på 6 veckor. Detta är mitt första barn och jag känner mig för det mesta trygg i rollen som mamma trots att allt är nytt. Men jag har ständig ångest över hur jag ska bete mig när hon är vaken. Jag får jättedåligt samvete om jag inte är nära henne och pratar med henne hela tiden när hon är vaken. Om hon till exempel vaknar innan jag äter frukost så kan jag hoppa över och äta för att ge mig dåligt samvete om hon får sitta där själv inom citationstecken då i babysitten. Medan jag brer en smörgås och kokar en kopp te. Så min fråga är det fel att låta henne sitta eller ligga själv en stund så länge jag är i samma rum? Tack för en fantastisk podd. Åh, där fick jag lite ont i hjärtat då.
Va? Verkligen. Och också som vi säkert ofta säger, men jag tror att det är jättevanligt att man känner så här.
Ja, det är nog det.
Ja, och som svar på frågan, nej, det är inte fel att låta sitta henne själv en stund. Och jag tror nästan att det till och med är bra att träna lite grann på det. Dels det, sen är det jätteskönt för henne att få lite tid där hon inte hela tiden behöver bli stimulerad. För ett barn behöver mycket tid att återhämta sig från social samvaro. Så, och då, det kan man tänka så här, när man håller på att gulla med ett barn och de är glada tillbaka, den här barnet, man brukar börja leva i 6-8 veckor, så kanske här någonstans att, och det är kanske också när mamma får mer respons så kanske det blir lättare från barnet, att det blir lättare för henne att släppa barnet, för då kan man säga så här, man har fin kontakt och barnet jollrar eller pratar och ler, och när barnet vänder bort blicken, då kan man tänka som förälder att okej, nu var det här lilla bebisen klar. Nu behöver bebisen en liten stund att återhämta sig från allting som hände i hjärnan. Så att jag tycker det är jättebra att mamman äter frukost och gör i ordning sin frukost. Och sen så kan man ju, om man har svårt att liksom distansera sig och vara, liksom, sitta vid bordet medan barnet sitter på golvet. Om man tycker att det är jobbigt så är det ju okej att sitta på golvet.
På golvet, ja.
Ja, verkligen. Så att det är ju inte så här, den här personen måste ju inte träna på att vara ifrån sitt barn. Absolut inte. Men det är ganska ansträngande att hela tiden vara alert. Och särskilt när det skapar en ångest. Och saker som skapar ångest, det måste man själv träna på.
Ja.
Och övertar det ens vardag så behöver man ju gå och prata med någon.
Precis.
Ja.
Jag tänker också, alltså det är så viktigt som nybliven förälder där. Alltså det är så lätt att hoppa över och äta för att man så här, det händer så mycket hela tiden och man så här,
en segna behov,
ja, alltså hoppa över det. Och det gör ju att man inte orkar.
Nej,
alltså
exakt.
Man måste verkligen också prioritera att få i sig mat och sova när man kan och
verkligen.
Så här, annars orkar man ju inte.
Nej, verkligen. Och man ska säga så här, den här lilla barnet behöver inte så mycket stimulans. Så att jag tror nästan att det är bra att inte ge henne, absolut att inte ge henne det hela tiden. Utan det kommer ju bli mer när man drar sig mot 3-4 månader.
Ja.
Då behöver de ju väldigt mycket. Och här, då tänker man ju att då kommer ju den här föräldern vara jättetrött.
Mm, precis. Mm. Ja, ta hand om dig, säger vi.
Verkligen.
Hej Rullavagnpodden. Min son är 3 månader och äter ersättning med god aptit. Jag har fått höra från flera håll att en bebis inte kan äta för mycket. Men jag känner mig väldigt osäker på om det stämmer. Sonen äter lika mycket som några 5 månaders jag känner och han är rejält rund om magen nu. När han äter så blir det ofta så att han i slutet av måltiden mest fipplar med flaskan, vrider huvudet inåt och suger mindre effektivt. Men när jag tar bort flaskan skriker han högt för att maten är slut. Han äter alltid upp allt om han får. Ska jag då blanda mer? Han kräks sällan men har en hel del magbekymmer med gaser som besvärar honom på natten. Och de gånger jag ger honom mer mat för att han vill det så tycker jag att det blir värre. Men som sagt, alla säger att man ska ge mat tills de blir nöjda. Ska jag lita på det eller gå på min magkänsla? Hälsar rookie-mamman.
Ja, vi är ju alla rookies som blir föräldrar.
Verkligen. Även om man har fler barn så är man ju rookie till just det barnet.
Ja.
Men några saker här. Det stämmer att... Alltså, jag skulle ju vilja veta hur mycket det här barnet äter.
Ja, just det. Ja, det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte. Men det låter ju som hon tolkar själv att han faktiskt inte mår bra när han får mer mat. Så att jag tycker nästan att när det känns som när måltiden är färdig... Och det beror på, jag vill inte säga mängder för att det beror på vilket avstånd man äter med.
Men man du menar mellan måltiderna? Eller? Ja,
exakt.
Just det.
Så att en 3 månaders äter typ 120 per måltid.
Mm.
Och då kanske man äter med 3 timmars mellanrum. Men sen 5 månaders kan säkert äta men mot 180.
Ja, just det.
Så att om det här bebisen äter 250 så låter ju det lite mycket. Men en del barn äter 250 bara 4 gånger om dagen. Och då är det ju inte särskilt mycket.
Är det den totala mängden som hon ska titta
lite
på?
Lite så. Men både och, för den här bebisen verkar ju få ont i magen av att få mer mat.
Just det.
Men och det stämmer. Det går inte att göra en bebis tjock. Bebisar kan inte bli överviktiga när man är så här liten. Så att de kan inte äta för mycket, utan de kräks och bajsar ur sig. Han kan absolut inte bli överviktig när han är så här liten. När barn börjar bli lite så här... men mot 8 månader och man ger barn ersättning eller välling kanske 5-6 gånger på natten.
Mm.
Det behöver de ju absolut inte. Och där kan man driva upp en viktutveckling på ett barn. Men den här mamman kan ju be om en extra vikt på BVC. Ofta så träffas man någon gång vid 5 månader. Och sen så har man läkarbesök vid 6 månader. Och sen kanske man väntar till 8. Men att hålla koll där och väga barnet vid 7 månader kan man göra. Och jag tycker att hon ska begränsa för att han verkar få ont i magen.
Mm.
Men hon kan inte överge honom mat.
Nej, ändå lita på sin magkänsla är din slutsats.
Ja. Ja, precis. Det blir svaret.
Mm. Bra.
Det låter som en bra magkänsla.
Ja. Just det här avsnittet av Rulla Vagnpodden sponsras av Kavat. Kanske är du förälder till en liten nyfiken filur som just börjat gå. Då är det extra viktigt att välja rätt sko eller sandal som gör det enkelt för ditt barn att röra sig, ha bra passform och dessutom inte innehålla några miljö- eller hälsofarliga ämnen. I Kavats butiker eller hos deras återförsäljare kan du få hjälp med att mäta foten och prova ut en sko som verkligen passar ditt barns fot. Barnfötter kan alltså växa hela 5 mm på 1 månad, så det gäller att hålla koll på att skorna inte blir för små. Sulan ska vara mjuk och flexibel men ändå vara stabil i sidled. Det är alla lära-gå-skor från Kavat. Och de är dessutom tillverkade i miljövänligt läder som är helt fritt från krom. På kavat.se hittar du hela utbudet av skor för barn och vuxna. Gå in och kika där och besök en av deras butiker i Göteborg, Stockholm, Malmö eller Kumla. Hej, först och främst tack för en bra podd. Jag har en liten dotter på snart 12 veckor som sedan några veckor tillbaka vägrar vara med sin pappa. Han får skoja och busa när hon är i min famn eller i babysitten, men så fort han lyfter upp blir hon ledsen. Vi trodde först att det var något tillfälligt, men det verkar hålla i sig. Detta är jättejobbigt för pappan som känner sig ledsen över att dottern så tydligt signalerar att han inte duger. Men också jättejobbigt för mig som inte längre kan få någon avlastning. Vår dotter vill bli buren mycket och sover helst i famnen, vilket gör att jag är extremt livegen. Jag får dessutom ganska ont i kroppen av att göra allt bärande. Hon gillar inte vagn eller att sitta längre stunder än 10 minuter i babysittern. Tidigare tog pappan henne mycket på kvällarna så att jag skulle få en liten paus för att duscha, dricka en kopp te och träna lite. Men nu går inte det då hon gallskriker när han håller henne. Hon har alltid varit mammig och andra har haft svårt att hålla henne längre stunder. Men detta är extremt. Har försökt hitta råd, men de skiljer sig helt. Vissa säger att pappan ska kämpa på trots gråt, medan andra säger att pappan bara ska ta barnet när det är glatt. Men problemet med det är att vår tjej är rätt kinkig just på kvällarna när han är hemma. Hjälp, för att jag ska orka behöver vi få ordning på detta. Tack på förhand från en mamma som är i behov av en timme utan bebis i famnen. Ja, vilka råd ska man lyssna på här? Mm.
Jag tycker hon ska få den här timmen. Så
ja.
Det ska vi jobba för.
Ja.
Det här är en ålder när barn ofta... 9-12 veckor är en stor utvecklingsfas i livet. Så att, det här kanske faktiskt är på väg att släppa. Så
okay.
Att, håll i och håll ut. Men ett jättebra tips som jag hör från föräldrar som kommer till mig på BVC... det är att göra saker tillsammans. Att det kanske inte bara går att lämna över till partnern här. Utan att till exempel att det blir roliga stunder för barnet med pappan när barnet sitter hos mamman. Då har vi ju inte hjälpt henne. För, men att man börjar så i alla fall. Så till exempel sitta tillsammans i soffan. Och så pratar pappan med barnet. Umgås med barnet fast barnet sitter hos mamman. Och mamman ska då självklart också... prata med pappan och visa barnet att det här är världens
här är det
bästa
och bra. Person.
Precis. Mm. Eller när man ligger i sängen och bebisen kan ligga emellan så ligger man där båda två så att bebisen ser att mamma älskar pappa. Och då gör jag också det. Det gör ju bebisen. Men bebisen har vant sig vid mamman som är hemma med bebisen. Och då, nu har det ju varit så här att pappan tog mycket tidigare på kvällarna. Och det var jättebra. Det tycker jag ska fortsätta det här med blöjbyten. När bebisen blir orolig i babysittarna till pappa som lyfter upp. Sen så kanske det blir så att mamma måste ta så småningom i alla fall. Och där får ju de känna lite själva.
Ja, hur hon reagerar.
Ja, precis. Hur bebisen... Det verkar ju, det är väl inte fruktsamt för pappan att hålla i ett barn som är jätteledsen.
Det är jättejobbigt.
Det blir ju inget roligt. Så att göra saker tillsammans. Och det kommer släppa av sig själv. Men att pappan gör de här basala grejerna. När bebisen... Att man reagerar snabbt på barnet när den vill saker. För då liksom ser de att okej, den här personen bryr sig jättemycket om mig. Att de märker det på ett bra sätt. Och blöjbyten. Och där behöver ju inte mamman stå med, såklart. Behöver inte vara där hela tiden. Nej. Och sen så också när bebisen på helgen då om man är hemma båda två, om inte pappan jobbar då, så kan mamman gå iväg en stund. Och då inte på kvällen, för då är bebisar oftast trötta.
Ja, precis.
Utan att man har en
någon lite mindre känslig stund på dagen.
Men exakt. Och då tror jag ju att det kommer gå bra. Så att jag tror att mamman ska vila lite tryggt i att... Och att pappan ska visa att jag klarar det här. Det går bra. Och även om bebisen är ledsen, då har man inte sabbat någonting.
Nej.
Eller det är inte något som bebisen kommer lida av. Att bebisen var ledsen och grät. Kanske ganska mycket då under tiden som mamman var borta. Så kan det ju bli. Men det behöver inte heller bli så.
Nej.
Och då också tänka så här, vad kan jag göra med mitt lilla barn nu? En 12 veckors. Tycker bebisen att det är mysigt att bada? Kan vi göra ett litet bad? Vad är det bebisen tycker om?
Precis. Bra tankar. Har du några råd till den här pappan då i det här fallet?
Det är ju jättelätt att få dåligt självförtroende när man får den här reaktionen från barnet. Har du några råd?
Jag tycker att det brukar faktiskt förändras lite grann när man ser att barnet blir glad.
Ja,
när man håller på med barnet.
Ja.
Och då behöver det inte specifikt vara att man håller den. Man börjar där i soffan och att man håller. Så att då brukar man få tillbaka det där att det är jag som gör att barnet blir glad här nu.
Mm. Ja. Precis.
Och nu är det ju faktiskt nationellt så att man ska ha ett partnersamtal på BVC. Så att där tycker jag det är om det känns som att han behöver det, att efterfråga på sitt BVC.
Mm.
Om han också kan få ett samtal och prata om det här.
Precis, jättebra. Ja.
För det är jättevanligt. Och det spelar ingen roll vem det är som är hemma.
Nej.
Utan
den personen som är
hemma mest.
Ja.
Så det handlar mycket om tid med barnet.
Mm. Hej, jag har en son på 8 månader och har precis fått veta att jag är gravid igen. Väldigt blandade känslor. Och överallt jag kollar så hittar jag bara en massa nackdelar med att få barn tätt. Skulle ni kunna ta upp ämnet och kanske försöka hitta några positiva saker? Tack för en bra podd. Vi börjar ju med att säga grattis.
Absolut. Till den här graviditeten. Och självklart, vi kan hitta massor med positiva saker.
Shoot,
så vad synd att det bara finns negativa saker.
Ja, men verkligen.
Jag tänker att dels när barn är nära i ålder så har de samma behov.
Mm.
Egentligen genom hela uppväxten.
Precis.
En liten grej då, man kan gå på samma biofilm, man kan läsa samma böcker för barnen. Så det finns ju jättemånga positiva saker. De kanske, nu kanske det blir då 8-9 månader mellan. Men jag tänker det här med att ärva kläder.
Precis,
och skor kanske. Sådana saker.
Och ha liknande rutiner rent på dagen. Liksom.
Ja,
de blir ju nästan lite mer som tvillingar efter ett tag. Liksom. Mm.
De går och lägger sig samtidigt. Och, så att jättemånga sådana saker. Mm. Precis, att dagen blir... Men om man har barn med långt mellanrum så känner man ju istället att hur ska jag gå tillväga för att tillfredsställa sömn och lek? Och, men med barn som är lite tätt så
precis. Jag som har ganska långt, eller långt, men jag har ju 3,5 år nästan mellan mina barn. Mm. Och där är det ju en enorm utmaning med att den stora, han leker ju bara med små mini-mini-legobitar, Playmobil, alltså såna här bara små
som
saker.
Inte hon ska
och hon älskar att äta dem. Det är ju typ hennes passion i livet, att äta upp hans lekgrejer. Det blir jättesvårt liksom. Så en sån grej tänker jag att man har jättestor nytta av om man har tätare. Att de faktiskt kan leka mer med samma grejer och samma typ av lekar.
Ja,
och sånt där.
Absolut. Mm. Och att man som förälder kan... de är också lite samma steg, inte riktigt i sin utveckling. Men jag ser framför mig hur man själv som förälder sitter på golvet medans två barn liksom leker runt den.
Mm.
De sticker inte iväg eller man måste inte tillfredsställa behov till en större.
Precis.
Eller ha barriärer för små leksaker.
Mm. Verkligen.
Så att det här tror jag kommer bli jättebra. Och blir de här bra kompisar så är det ju en superpositivt.
Ja,
det kan man ju aldrig veta innan. Nej. Men det är klart att man kan hjälpa till att jobba lite för att de ska bli det.
Verkligen.
Så stort grattis.
Ja, lycka till.
Mm.
Hej Rullavagnpodden. Vår son är snart 4 och har blöja. Han kan gå utan blöja och känna när han är kiss- eller bajsnödig. Men vill då ha blöjan att kissa eller bajsa i. Han vägrar toa, potta samt att kissa utomhus. Han fick syskon för 7 månader sedan men vägrade upprepade försök även innan dess. Satt på potta och bajsade varje morgon mellan 8 och 12 månaders ålder, men vägrade sen plötsligt i samband med en flytt. Vi trodde att det var en tillfällig reaktion på flytten, men kunde sen aldrig återuppta pottsittandet. Har provat klistermärken, presenter, tvång, lek, sätta lilla syster på pottan och inspiration av kompisar. Det enda vi inte har gjort är att konsekvent vägra att sätta på någon blöjan och därmed riskera att ständigt få springa och torka upp på golvet. Är det enda vi kan eller ska göra? Hur ska vi göra på förskolan i så fall? Borde vi söka psykolog? BVC ger inga som helst råd tyvärr. Ofta vägrar sonen också byta blöja efter att ha bajsat. Det hela blir äckligt och nästan absurt nu med ett så stort barn. Vad ska vi göra?
Mm, bra fråga.
Vad tänker du om detta?
Jo, jag tänker så här att vad bra att de inte har vägrat sätta på någon blöja. För det tror inte jag att han är redo för.
Nej.
Utan jag känner ju starkt backa.
Ja, låt
honom ha blöja.
Mm.
Och berätta att han ska bajsa inne på toaletten.
Mm.
Alltså
i blöjan då, att han ska gå in dit.
Mm. Precis, och då liksom stärka att alla bajsar inne på toaletten.
Just det.
Så det får du också göra. Mm. Och inte på något argt sätt. Och det beror på lite så här, säger han att han är bajsnödig eller signalerar han det på något sätt? Vet föräldrarna det innan? Så kan man till och med säga, nu ser jag att du behöver gå på blöjan, kan man ju säga. Kom så går vi in. Och att blöjorna finns där inne, så man måste hämta dem där inne.
Just det.
Så man till och med kan förutse det. Mm. Om man nu kan det, så är det jättebra för barnet att förstå att mina föräldrar tycker att det här är okej.
Ja.
Därför att det är så oftast, när barnen har blivit så här stora, så är det det de känner. De känner ju att vi vuxna inte tycker att det är okej.
Nej.
Och att vi tycker det är konstigt. Och även om vi inte säger det, så vet de om det. Mm. Och de vet ju att inga barn, kompisar, nästan inga kompisar har blöja. Men jag tycker ändå att vad jag undrar här också är ju såklart, vad är det, så att inte det här barnet är förstoppat, att det inte är sådana saker, att man kanske ska...
att det gör ont eller ja, att den kämpar liksom med det där.
Ja, exakt. Så att de ändå ska kolla gå upp det, att de ska gå till en barnläkare och prata kring det här, så att man kan ställa de rätta frågorna.
Just det.
Därför att till exempel om man behöver någon slags medicinering, om det är så att han är förstoppad, det har man ingen aning om.
Nej.
Och det är ju uppenbart någonting som är läskigt. Så när man får medicin, då kan man inte hålla sig. Och det kan vara lite bra en period faktiskt. Men där, så jag tycker nummer ett att gå till barnläkare och prata om det här.
Mm.
Sen tycker jag också det här hon skriver i frågan, borde vi söka psykolog? Ja, i sådana fall för föräldrarna. Mm. Så att föräldrarna får guidning. Hur ska de hjälpa honom? Så barnet är det ju inget fel på. Inte föräldrarna heller, men de behöver guidning för att också göra samma.
Mm.
Och för att inte ge blickar till varandra och inte ge blickar till barnet. Och,
just det.
För att det här blir ju väldigt känsligt. Om det är någonting man ska backa på som förälder, så är det bajs, toalettvanor och mat.
Mat. Mm.
För att det ställer till problem.
Om man försöker pusha på istället för att acceptera.
Ja. Liksom. Och vad kan barnet bestämma när man är så här gammal? Ja, det är ju det. Det är kring mat och toalettvanor och sömn också. Men sömn kanske man inte kan backa på alltid. Men det här, att visa honom att det är helt okej med blöja. Sen är det ju, tycker jag, att det skulle vara intressant. Om jag skulle träffa den här lilla barnet, så skulle jag ju fråga. Jaha, när tänker du sluta med blöja?
När är det dags?
Ja, det är lite kul, men det har ju säkert de gjort. Men det är roligt när någon utifrån gör det.
Så det är lite neutralt.
Ja.
Liksom.
Så jag tycker att ni ska ringa till er BVC inför femårsbesöket här och berätta.
Ja, de tycker ju att de inte får någon hjälp på BVC.
Nej, det är jättetråkigt. Det är jättetråkigt. Men att de ska ringa och berätta, och då kanske de har gjort det då. För jag tänker, för den frågan skulle man ju lätt kunna ställa på ett femårsbesök. Jo, det här med, det var ju jättebra att det funkade där mellan 8 och 12 månader. Det gör ofta det. Och sen när de kan resa sig, så kanske det inte funkar längre. Utan det är någonstans vid 1,5 som den här mekanismen, liksom reflexen och muskulaturen från hjärnan till ändtarmen slutar svinkten där. Det är då den funkar liksom. Mm. Så innan är det mer ett, och jag tycker det är jättebra att föräldrar sätter barn på potta, för det förhindrar oftast en förstoppning. Men det är mer en betingad reflex att man bajsar när man sätter sig ner på potta när man är liten. Så många brukar faktiskt sluta där när de kan resa sig och när de har mer vilja och inte har lust att sitta där.
Nej, men precis, de har så svårt att sitta still. Liksom.
Ja. Och den här lilla gullungen ska man ju presentera toaletten såklart. Och också, jag trodde han var 4 år och 7 månader, men det var ju syskonet var 7 månader. Just det, han är snart 4 år.
Just det. Då ska han ju snart på 4-årskontroll.
Ja, förlåt, jag trodde han skulle på 5 år. Så ja.
Just det.
Det kanske går att fråga lite så här, hur skulle du vilja ha det?
Mm. På toaletten. Alltså 4-åringar är ju ändå, jag har ju en hemma. Mm. Det går ju att prata väldigt mycket med dem. Ibland kommer de med så himla kloka grejer liksom. Ibland inte, men ibland liksom så klickar det till och man bara, jaha.
Exakt, att man försöker ställa lite öppna frågor. Hur skulle du vilja ha det?
Mm.
För att du skulle kunna sitta på toaletten och provbajsa.
Ja.
Det behöver inte vara så här, det måste komma bajs, utan provbajsa. Så jag tänker mig att det ska vara lite mysigt då. Och så tänker man, ska man ha en toalettring? ska det vara liksom, ska man gnugga på den så den är lite varm när man sätter sig? Ja, men precis. Det finns ju små justeringar man kan göra.
Precis.
Men det är ju någon slags låsning, tror jag, kring det här barnet. Absolut. Mm. Så att det kommer ge sig, men jag tycker att de behöver hjälp, de här föräldrarna. Synd om de inte får det via BVC, men jag tänker också på vårdcentraler.
Ja, de får försöka få hjälp någonstans.
Precis, absolut. Vänd dig någon annanstans.
Precis.
Och ring innan och säg att det här är någonting de vill prata om. För att man ska inte prata om det framför barnet.
Nej, just det.
För det blir så himla mycket tjat.
Ja. Nej, men precis.
Och också höra med förskolan.
Precis.
Hur gör de där?
Hur gör de där?
För oftast är det lättare att vara en utomstående och jobba med någonting än att vara förälder.
Ja.
Som det här med att lära dem att simma, till exempel.
Precis.
Det är jättesvårt som förälder. Ja. Men det kanske fungerar på en simkurs eller någonting.
Ja.
Så att jag tänker att ha... Det här kommer... Ni kommer, får ni hjälp så kommer det ge sig.
Mm.
Och tvinga honom inte att gå på.
Bra råd. Hej. Storebror, snart 3 år, fick en lillasyster för 5 månader sedan. Han är glad för sin syster, men det är några oroligheter. Bland annat när hon ligger i sitt babygym eller sitter i sin babysitter, så kan han ställa sig på alla 4, gungar upp och ner med huvudet och har huvudet 1 decimeter från hennes. Han tar tag i stängerna i babygymmet som är ovanför, där figurerna hänger, och drar dem så att de kommer i hennes ansikte. Eller tar tag i babysittern så att den gungar för mycket. Vi försöker avleda och visa hur vi visar kärlek mot lilla syster med lugna strykningar och att vi sitter bredvid på lagom avstånd. Men vi känner att vi inte når fram till honom. Ja, några tips undrar de här. Det här är ju ganska vanligt, känns det som, eller?
Mm.
Det här är ju inte, om man säger, jättehårdhänt, men liksom att de på något vis testar var gränserna går.
Alltså, när man är, det är någonstans runt 3 år och olika för olika barn, så har man inte direkt någon avståndsbedömning.
Nej.
Så jag tror inte att den här storebror förstår att det här är för nära.
Nej.
Så det är jättefint hur de skriver här, att de försöker guida. Och då kanske också det här med att visa, så det han gör, att visa att det är okej, men vi gör så här, så kanske inte bara att säga nej, inte så där, klappa istället, utan göra det som han gjorde. Som till exempel det här med babygymmet, och man ska inte trycka ner de där bågarna, såklart, och visa att det är okej, men att istället säga ja, vad fint, vill du leka med henne, och så, ja, och så liksom låta de där grejerna som hänger där, så här kan du göra.
Det blir ju lätt väldigt mycket nej hela tiden. Att säga, nej, gör inte det där. Ja, alltså, man har svårt att hejda sig. Ja, precis. Ja,
såklart. Ja. Såklart. Men kanske även om man säger nej, så sen då tänka efter att jag ska visa dig hur man gör. Och göra det. Så att det inte blir att för jag undrar hur det är i frågan där med lugna strykningar, att vi sitter
på lagom avstånd. Hon menar nog eftersom han är
så nära,
10 centimeter från hennes ansikte.
Men alltså, det är ju jättekul att gå nära. Så att det tror jag inte vi kan guida faktiskt, genom att sitta, att vi visar att sånt här avstånd ska man hålla.
Nej.
Utan bebisar, eller man vill närma sin bebis.
Ja.
Och man vill ta i bebisars ögon, till exempel, när man är ett litet barn.
Mm-hmm.
Det är jätteintressant.
Ja.
Ögon och mun. Håll fram en docka framför ett barn. Vad är det de pillar på?
Jaha.
Ja. Så att där kan man ju visa honom att nej, inte på ögonen, och så klappa på håret, till exempel. Så att jag tycker ju att de gör rätt. De guider honom, men det är klart, det är nog så ett tag att de måste vara där hela tiden.
Ja.
Nära, så att det inte händer någonting. Och kanske inte sätta henne så mycket babysitter.
Nej, just det, om inte just det funkar så.
Nej,
bra.
Kanske ha högre upp liksom.
Just det.
I bärsel eller så småningom, den här bebisen, förlåt, en sista grej, kan ju sitta 5 månader, eller hur? Kan ju sitta i en matstol.
Ja,
så kommer bebisen upp, så eliminerar man det där lite, och så kan han få fippla med något annat.
Ja, bra. Det där var dagens sista fråga.
Mm.
Vi ställer ju så otroligt intressanta och bra frågor, tycker jag.
Verkligen.
Det är jättespännande att höra svaren.
Ja.
Stort tack för idag, Lisa.
Tack själv.
Och ha en skön sommar.
Ja, tack så jättemycket. Vi ses till hösten.
Precis. Vi på Rulla Vagn-podden tar nu sommarlov ett tag då och är tillbaka igen till hösten. Vi hoppas att du hinner få ett par minuter här och där att faktiskt chilla i solstolen. Följ oss jättegärna på sociala medier. Du finns på Instagram och Facebook under namnet Rulla Vagn. Njut av sommaren, och så hörs vi i höst igen.
Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av SF Kids Play, Kavat och Semper.